Och att mammas begravning skulle sammanfalla med förberedelsen av den här predikan hade jag ingen aning om när vi spikade predikoserie här i slutet av förra terminen och när jag alltså tilldelades den här texten. Men den blir ju väldigt konkret. Alltså hur ska vi som familj förstå när Jesus säger att vi ska låta de döda begrava de döda? Vad menar han egentligen? Menar han att vi inte borde varit med på mammas begravning? Jag tänker att både du och jag rimligtvis konstaterar att fast så kan han ju inte mena. Naturligtvis skulle vi vara med på mammas begravning. Allt annat hade varit märkligt. Och det är min fulla övertygelse. Det var liksom inte någon fråga. Samtidigt så svarar ju det bara på frågan vad Jesus inte menade. Och om vi nöjer oss med att konstatera vad Jesus inte menade, då blir ju den här texten i princip meningslös. Och därför behöver vi också ställa oss frågan varför Jesus ändå säger som han gör. Vad är han vill säga egentligen? Och på bara de få verser som vi just har lyssnat till och som Gabriella läste, så hinner Jesus med att både utmana våra förväntningar och högt uppsatta ambitioner och samtidigt ifrågasätta vår lojalitet och våra prioriteringar. Där han varken inbjuder till någon oreflekterad, tanklös efterföljelse med hög bekännelse eller till en mer tillbakalutad hållning med villkorad överlåtelse. Men vad är det egentligen han vill säga? Jo, det Jesus säger i den här texten är någonting som han ofta säger. Följ mig. Jag är här. Och det är nog. Så vad är det som har hänt? Var kommer vi in i berättelsen? Jo, Jesus har trätt fram. Han har hållit sitt livs predikan, bergspredikan. Han har klivit ner ifrån berget. Han har botat människor från både fysisk och psykisk sjukdom. Ryktet har börjat sprida sig och folk har börjat strömma till. Där kommer vi in. Mitt i en hel radda av mirakler som Matteus tecknar i kapitel 8, 9 och 10. Mitt i detta så får vi ta del av två personers samtal med Jesus. Den första personen förstår vi är en skriftlärd, en som förmodas vara väl påläst i texterna. Den andra beskrivs som en av lärjungarna faktiskt. En som redan hade gått med Jesus, åtminstone en liten bit på vägen. Och på något vis så tycks det som att Jesus både kyler ner och eldar på i ett och samma stycke. Till den ena är det som att han säger, du, jättefint att du vill följa mig, men tänk på att inte lova för mycket. Och till den andra är det som han säger, men du, hur ska du ha det egentligen? Jag vet inte om jag är den enda som tänker den tanken, men jag kan tycka att Jesus låter rätt så hård. Rätt uppfordrande i dialog med de här två. Är vi verkligen hjälpta av de här nakna, avklädande frågorna? Och vad väcker de? Vad har de för syfte? Är det jag helt övertygad om? Det är att inte Jesus säger det för att skapa mer dåligt samvete. Inte att komma med fler tyngande, livsbegränsande krav eller plikter. Det låter ju rätt så bra. Då kan vi i princip leva precis som vi vill, eller hur? Ja, det är klart att vi kan. Jesus kommer aldrig att tvinga oss till någonting. Men frågan är vad vi vill och vilken vår utgångspunkt är. Textens utgångspunkt handlar om att följa Jesus. Inte som en abstrakt tanke, inte som en vänfrågan på Facebook. Okej, ding, nu följer jag Jesus. Utan som något väldigt konkret. I den här texten så innebar att följa Jesus, att rent fysiskt vara där Jesus var. Att vandra med honom, att följa honom, att göra som honom. Och svaren han ger på de frågor som ställs handlar om vad detta innebär. Vad det innebär att följa Jesus. Och i båda fallen är det som att den som har ställt frågan inte riktigt är beredd på svaret. Eller kanske inte vill eller vågar eller ens förmår att ta in det. Om vi då ska stanna upp vid vad texten faktiskt tecknar eller vad den säger. Så i den första ordväxlingen, den mellan Jesus och den skriftlärde som lovar att följa Jesus var han än går. Så är inte den i en mening särskilt svår att förstå. Alltså budskapet är väldigt förenklat. Att han måste lära sig att beräkna kostnaden för vad det innebär att följa Jesus. Typ så. Men det är som att Jesus säger, men du säger att du vill följa mig. Tänk bara på att det här kommer att leda dig in i ett liv utan trygga garantier. Utan det vi brukar kalla för säkerhet. Alltså vägen som vi går på kan komma att leda dig ut på isen. Du kan behöva bestiga höga berg. Du kan föras ut i okänd terräng. Jag kommer att föra dig till gröna ängar där du finner ro. Men vägen kan också gå genom Getsemane. Och genom dödsskuggans dal. Men jag är med dig. För jag är här. Och det är nog. Varken mer eller mindre. Det är som att Jesus utmanar förväntningarna. Vi ska veta vad vi ger oss in på. Så att vi går in med sanna förväntningar. Den andra ordväxlingen. Den mellan Jesus och lärjungen som ber om att få begrava sin far. Den är svårare att ta in. Där blir ju budskapet betydligt kärvare. Även om det är väldigt förenklat i grunden. Har samma budskap som i den första ordväxlingen. Att beräkna kostnaden för vad det innebär att följa Jesus. Och där är det som att Jesus säger, låt mig vara din första prioritet. Den som du värderar högst av allt. För det är bara hos mig som du finner ro. Sök mitt rike först. För jag är här. Och det är nog. Och där utmanar Jesus vår lojalitet. Var finns den när det kommer till skarpt läge? Och det här tror jag provocerar många av oss. Så du menar att jag måste välja mellan Jesus eller mina familjemedlemmar? Är det det han säger? Varför blir det så provocerande? Utan att bli allt för teknisk så tänker jag att vi ändå måste kommentera hur detta att begrava sin far kan tolkas. För det är det Jesus säger. Nej, du ska inte begrava din far utan låt de döda begrava de döda. Att det skulle handla om en begravning i absolut närtid är det få, om ens någon, som på allvar hävdar. Och det skulle i sådana fall betyda att jag kan andas ut. Det var okej att jag var på mammas begravning. Mer sannolikt då att fadern antingen redan var begravd. På den här tiden så fanns det en tradition som gjorde gällande att den äldsta sonen skulle åka tillbaka till den begravde faderns grav, kanske något år efter den första begravningen, för att på något vis genomföra en andra begravning och genom det också ta hand om kvarlevorna. En mer utbredd tolkning det är att hans far faktiskt ännu inte var död. Och att detta att begrava sin far i praktiken innebar att vara med sin far under den tid som var kvar. Vilket skulle kunna innebära en tidsrymd om flera år. Och oavsett vilket så blir ju Jesus uppmaning väldigt konkret. Alltså, just nu är jag på väg mot Jerusalem. Jag är på väg att förändra världshistorien i grunden. Om du menar allvar med att vara min lärjunge, om du vill följa mig, så är det nu som det här utspelar sig. Det som ni och hela skapelsen har väntat på, det är just nu som det sker. Följ mig. För det finns inget annat som håller, ingenting som betyder mer. Så i den här texten så utmanar Jesus våra förväntningar på vad det innebär att följa honom. Där vårt fokus lätt hamnar på vad vi ska göra för Jesus. Jag kan följa dig vart du än går. Men det är just de här höga anspråken som Jesus faktiskt ifrågasätter. Samtidigt som han utmanar vår lojalitet på ett sätt som nästan låter som ett ultimatum. Ja, nu får du välja. Väljer du din döde far eller väljer du mig? Men han ytterst sett utmanar oss till, eller inbjuder oss till i den här texten, det är att vara i hans närvaro. Att följa honom, det är detsamma som att vara med honom. För i hans närvaro så vill han hjälpa oss att omtolka hur vi ser på förväntningar och på lojalitet. Där det inte längre handlar om vad vi förväntas göra för Jesus, som i det första fallet. Utan där allt handlar om att följa honom och vara med honom. Det är nog. Där han kallar oss bort från den onaturliga rytm som gör oss spända och till sist utmattade. Och istället in i den otvungna rytm. Där vi får gå i takt med honom och oss själva. Där han inbjuder oss att bli de fria individer som vi faktiskt är skapade att vara. Ett helt annat sätt att se på Jesu anspråk. Jag ska återkomma till det i avslutningen. Min mamma begravdes alltså i fredags. Jag hade kostym på mig. Och varför berättar jag det? För att jag aldrig kommer i kostym i Johanneskyrkan kanske. Men jag har faktiskt samma kavaj. När jag köpte eller beställde den här kostymen och kavajen då också då, runt årsskiftet. När jag fick hem den så insåg jag att den var lite för trång runt midjan. Gick inte riktigt att knäppa ledigt sådär. Fick mig att tänka till. Alltså jag måste ta tag i vad och hur mycket jag äter. Framförallt så måste jag komma igång och röra på mig. Så här kan jag inte ha det. Så hittade jag ett program. Hittade en app i mobilen. Som jag började följa. Och så skulle man väga maten. Och så skulle man dokumentera all träning. Och det gick faktiskt rätt så bra. Ganska så snart. Så kunde jag knäppa min kavaj. Och det känns ju jätteskönt. Fast det är inte så skönt att stå. Det känns så väldigt stelt att stå med en knäppt kavaj. Så jag knäpper upp den igen. Fick faktiskt lägga in byxorna också. Så att, klapp på axeln för det. Ja, tack så mycket. Det är vårt sätt att säga halleluja i Johanneskyrkan. Men framförallt har det här med löpningen som jag faktiskt kom igång hyfsat med. Fått mig att reflektera. För jag insåg ganska så snart att allt för höga ambitioner, det kommer få helt motsatt effekt. Jag sprang rätt mycket när jag var yngre. Och då behöver jag aldrig reflektera över andningen eller hur ofta jag sprang eller så. Det bara hände. Men nu som medelålders på väg mot 50, hemska tanke eller goda tanke, tycker jag faktiskt. Mer otränad än vad jag nog egentligen vill erkänna för mig själv. Så är det annorlunda. Är det inte knät så är det ryggen. Är det inte ryggen så är det något annat. Och att börja jämföra varvtider från förr med varvtider nu, ja, men det är helt meningslöst. Jag blir bara helt sänkt av det. Men mer än någonting annat så har jag insett andningens betydelse. Att hitta sin egen naturliga rytm. Att inte springa fortare än vad andningen tillåter. Ja, men jag vet att det finns en del så vältränade här så ni tänker ju inte på sånt. Men för mig var det väldigt tydligt. Jag måste ju, kan ju inte springa fortare än vad jag klarar av att andas. Det håller ju inte. Jag kunde ju gå ut i maxfart men då orkar jag ju nästan ingenting. Och sen är det jättetråkigt att tänka på att jag kan springa nästa gång. Utan istället försöka hitta den naturliga rytmen hur långsam den än är ifrån början. Och att då utgå ifrån vem jag är idag och hur förutsättningarna ser ut. Och det ger ett helt annat resultat. Att helt enkelt närma sig den otvungna rytmen. Och inte kämpa emot som om det vore min motståndare. Målet är ju inte för mig att vinna OS. Utan att komma i rörelse. Som den jag är. Men det innebär ju också att jag måste göra just det. Jag måste ju sätta mig själv i rörelse. Eftersom när det har gått en tid är lätt att tänka att lite sekt idag, jag hoppar över ett pass. Och imorgon passar det inte så bra. Och sen när hösten drar igång och kalendern börjar fyllas på. Så tänker jag att det får bli när det passar. För det är ju inget krav att jag ska ut och springa. Och sen inser jag ganska snart att det blir väldigt sällan som det passar. Med följden att kavajen lite försiktigt börjar antyda. Det är inte kavajen som har krympt. Utan det är ju snarare så att det är någon annan som har börjat återhämta sig. Det är inget krav att ge sig ut och springa. Men det är det som krävs. Om jag vill vara i rörelse. Och ytterst sett är det ju faktiskt det jag vill. Om vi går tillbaka till texten så tänker jag att det är många av oss som bär på erfarenheter av att ha varit precis som den första som har kommit till Jesus. Vi har lovat allt, vi har gjort det högt och ljudligt, vi har varit på konferenserna, vi har läst böckerna, vi har verkligen lovat att nu Jesus, nu är det vi som gäller för all framtid. Sen kom livet emellan. Vi insåg att det där var ju inte helt enkelt. Och livet är ju inte svart eller vitt. Så började vi skruva ner förväntningarna och resonera allt mer som den andra. Att, fast det är klart, jag måste ju faktiskt kunna prioritera mitt eget också. Jag har ju flera lojaliteter som jag måste underhålla. Jesus kommer alltid att stå kvar. Det framgår inte i texten hur de här två personerna svarade på Jesu utmaningar, om de valde att följa honom eller om det faktiskt var så att de gick bort ifrån honom. Jag tycker det är helt onödigt att spekulera i vilket, och vi kan ändå inte påverka utgången. Men det vi kan göra det är att reflektera över hur vi svarar när Jesus utmanar våra förväntningar och våra lojaliteter. Att vi då tillåter oss att stå kvar med honom. Med det som är våra frågor, våra rädslor, vår frustration. Och i detta försöka urskilja vad det är Jesus säger. Att vi helt enkelt tillåter oss att förbli i hans närhet. Det där är både befriande och läskigt på samma gång. Det handlar om att släppa taget lite grann. Jesus kallar oss varken till blind, tanklös, efterföljelse där vi förväntas röra oss snabbare än vad vi fixar. Men han kallar oss heller inte till ett följande på avstånd med en villkorad överlåtelse där det blir som det blir. Han kallar oss in i en otvungen rytm. Med hälsningen: jag är här. Jag vill vara med dig. Låt det vara nog. Om vi också är här, närvarande med honom, så är det faktiskt också nog. Där hans närvaro får forma oss, prägla oss. Och då behöver vi inte bassonera ut att jag är här jättemycket. Jag vill bara att alla ska veta att nu är jag här. Med följden att vi till sist riskerar att antingen springa före Jesus eller inte märka att vi själva har börjat blicka mer ut och tala om hur mycket vi följer Jesus istället för att vara i hans närhet. Eftersom allting ytterst handlar om att vara med honom. För om vi inte är här, om vi inte är närvarande med honom, då blir det också svårare att urskilja att han faktiskt är här, närvarande, hela tiden. Att vi inte uppfattar när han säger till oss: jag är här. Det är nog. Följ mig. Sök mitt rike först. Så ska ni få allt det andra också. Så om ni ska komma ihåg någonting ifrån den här predikan, mer än att jag nu får plats i den här kavajen, så är det att Jesus, han är här. Och det är nog. Amen.